Alltid lika tacksamma att få dela söndagsgemenskapen. Vi i vår familj har gjort det till tradition att det är här vi är på söndagar. Och det är alltid lika roligt att få träffas och att få se varandra och att få på det här sättet mötas. Vi är ingen fullkomlig gemenskap, vare sig min familj eller den här gemenskapen. Men det är alltid lika roligt att träffas. Både, det här är en samling av både unga och gamla och stadsbor och bondläppar och allt möjligt som vi kommer ifrån. Det är verkligen roligt att få vara här. Det här är andra gudstjänsten idag för mig. Jag var och delade gudstjänstgemenskapen också i Nykarleby. Och det var också väldigt, väldigt trevligt. Som Lene sa så arbetar vi på, men nu närmar sig slutet. Efter ett år så närmar sig slutet av Romarbrevet. Det finns nog mycket mer i Romarbrevet att tala om, men den här serien närmar sig slutet. Vi har två gånger till så har vi avverkat Romarbrevet. För dig som kanske är ny här idag och inte har följt med på det sättet, så har vi gått igenom Romarbrevet. Därför att på något sätt det är Paulus evangelium i ett nötskal. Det som Paulus tror på, det som han själv säger i början av Romarbrevet, att det här som jag predikar, det är Guds kraft till frälsning. Han går ganska hårt åt de som predikar ett annat evangelium, eller de som förfalskar evangeliet, så ger han inte så riktigt god dom över. Så det är viktigt för oss på något sätt att vi förstår evangeliet, att vi greppar det, att vi förstår hur Gud tänker, hur han fungerar, för att det ska bli en verklighet och någonting som fungerar i vårt eget liv. För dig som har varit här har hört summeringen, så jag ska inte göra den som stod den här söndagen, men vi konstatera i Rombrevet 1-3 hur Paulus ställer diagnosen över varenda människa, både juden och hedningen och slaven och den fria och allihopa, så konstaterar han att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Alla människor står på samma startlinje, alla människor finns i samma båt, alla människor har samma förutsättningar, nämligen att förutsättningarna är rätt dystra i vår egen kraft och i vår egen situation. Sen så tillbringar han flera kapitel 4-11 och beskriver befrielsen. Beskriver vad Gud i Kristus Jesus har gjort för oss. Och precis som Madeleine var inne på här, så tror jag för mig själv att det är någonting som jag behöver varje dag. En del av er tonåringar går i duschen varje dag, en del av oss lite äldre går i duschen varannan dag. Jag vet inte ofta du går i duschen. Men lite grann på samma sätt. Ja, men du var ju ren en gång. Varför ska du gå i duschen igen? Jo, för att du har arbetat och du har svettats lite och du behöver gå i duschen igen. På samma sätt är det på något sätt med evangelium. I den värld vi lever i och de vi är kanske för det främst, så behöver vi på nytt och på nytt igen rikta in oss på att förstå vad det är som Jesus har gjort för oss. Ta det till oss, göra det till vårt och på det sättet bli helt enkelt befriade. Så Paulus har talat om det väldigt, väldigt ingående. Och nu senaste gången vi talade ur Rombrevet, så då bytte vi växel igen och talade lite grann om hur det kan se ut för en människa som har blivit befriad av Jesus Kristus. Ingen av oss lever något perfekt liv, och Paulus är verkligen inte på det sättet, lever i någon sorts drömvärld att det här ta emot Jesus så blir allting bra. Den illusionen sprider han inte överhuvudtaget. Men vad heter det? Beskrivningen från vers 12 till kapitel 12 till kapitel 16 handlar just om det här, hur ett fritt liv kan se ut. För om vi tänker då, om vi summerar då det som Gud Kristus har gjort, så kan vi ju summera det med det som Jesus själv säger när han hänger på korset. Så säger han, det är fullbordat. Okej? Det är klart, det är klappat och klart. Allting är färdigt, allting är fullbordat. Frälsningen är 100% Guds. Jag tror ingen av lärjungarna, ingen av oss här kan påstå att vi bidrar med någonting till frälsningen och att vi samarbetar lite med Gud, utan frälsningen var 100% Guds, 100% hans verk. Så då kommer ju den här frågan på något sätt osökt. Vad ska man göra när man inte behöver göra någonting? Ja? Om Gud har gjort allting klart, om allting är färdigt, om allting är på något sätt rättställt, vad ska vi då göra när allting är klart? Och det är lite grann det vi ska se här. Min fundering är så här, vad händer med dig och mig när vi förstår att allt det vi behöver har vi redan i Kristus? Den här världen går ut på en sak väldigt ofta, och det är att jaga efter någonting man inte har. Eller hur? Man jagar efter, om du är in i materialismen, så jagar man efter en ny pryl. Man jagar efter ett bättre betalt jobb. Man jagar efter att klättra på karriärstegen. Man jagar efter ett nytt hus. Man jagar efter en ny fru eller någonting annat. Vad man kan jaga. Men ständigt på något sätt är man på väg efter det man just inte har. Eller hur? Och då kan man ju finna sin åtminstone temporära tillfredsställelse. Eller hur? I den här jakten. Bara jag får det här, då blir det nog bra. Bara den här nya iPhonen kommer ut, eller bara det här händer. Bara jag får den här prylen, då blir mitt liv lite mer fullständigt och lite mer komplett. Det blir inte lite mer komplett. Det blir kanske lite mer komplext när du får en ny pryl. Till sist har du så mycket prylar så du vet inte vad du ska göra med dem. Men vad händer med dig och mig när vi förstår att allt vad vi behöver har vi redan i Kristus? Och det är det som Paulus lite kommer att tala om här nu från det här kapitlet 12 till kapitel 16. Som Madeleine var in på här, så kanske någon är rädd och säger så här att om vi drar nåden allt för långt, så då ger det väl nog oss en biljett att synda. Då är inte så noga, då får vi leva lite hur vi vill, för Gud är ju nådig och så vidare. Jag har en berättelse som jag vill dela med dig här. Jag vet inte om den är sann eller om det är bara en berättelse, men det spelar inte så jättestor roll. Det berättas i krigsslutet i amerikanska inbördeskriget. Ni vet, nord och syd som var i krig med varandra. Nordstaterna hade avskaffat slaveriet, medan sydstaterna fortsättningsvis hade slaveriet. Och i krigsslutet så berättas det om en soldat från nordstatsarmén som gick till en slavmarknad och köpte en slavflicka. De gick bort från den här marknaden tillsammans. Och den här mannen vände sig till flickan som han just hade köpt och sa: du är fri. Och det här är deras konversation. Menar du att jag är fri att göra vad jag vill? Säger hon. Ja, svarar mannen. Och att säga det jag vill säga? Ja, du kan säga vad som helst. Och att bli vad jag än vill bli, kan jag det? Japp. Och till och med gå vart än jag vill gå. Jag svarar henne med ett leende på läpparna: du är fri att gå vart du än vill. Då såg hon på honom och sa med eftertryck: då vill jag gå med dig. Den här berättelsen tycker jag så verkligen. Hon fick gå precis vart hon ville. Men när hon märkte vem det var hon gick med, då sa hon: då vill jag gå med dig. Och lite liknande är det när då jag förstår vem det är som har gett oss nåd. Och vad det är vi har fått nåd av. Varifrån vi har kommit. Det byggdes många stängsel och sattes många bojor på slavar under slaveriet i Amerika. Men ändå var det ett ständigt problem med att slavar rymde. Trots hot om grymma straff och trots utmätande av grymma straff så var det här ett ständigt hot. Det behövdes inga stängsel och inga bojor för den här flickan. Lite samma sak är det med lagen och nåden. Du kan lägga upp regler, du kan lägga upp lagar, du kan lägga upp förordningar. Du kan tvinga, du kan hota, du kan bestraffa. Men du har ständigt problem med lagbrytare. För lagbrytare, det är vi hela bunten. Eller hur? Ibland bryter vi lagen med flit. Ibland bryter vi lagen med misstag. Ibland när, när det är 80 så kör vi 120. Och det är inte för att någon demon trycker på gaspedalen på våra fötter, utan det är för att vi själv håller foten där och har lite bråttom hem och tänker, aj, det är så noga. Och så plupp, så blixtar det till och så får vi dåligt samvete. Inte för att vi kör för hårt, utan för att vi vet vad det kostar oss när vi kör för hårt. Ja, såna är vi allesammans. Så att det spelar ingen roll hur mycket vi lägger upp lagar. Men den här flickan, hon fick nåd. Och konsekvensen var att hon följde villigt. Därför att jag vill följa dig. Det här är, tror jag, vad nåden gör för oss. Och det är det här vi ska försöka titta på. Det är verkligen, nåden är ingen licens att synda. Att tro att en förutsättningslös envägs kärlek av Gud till oss skulle producera lathet och andlig slöhet, tror jag nog är att dra verkligen felaktiga konklusioner. När du verkligen har fått ta emot Guds nåd, när du verkligen har förstått att du inte förtjänar det, det som Paulus anstränger sig till det yttersta i att försöka få dig att förstå. Det kanske är lätt för dig att förstå, kanske du är här som inte har varit frälst så länge, eller kanske inte har varit troende så länge, och du kommer ihåg både det ena och det andra. Men också för dig, du som har varit frälst hela ditt liv, och kanske börjar invagga dig i din illusionen att du klarar dig bra själv. Också för oss behöver vi förstå hur otroligt beroende vi är av Guds nåd. Men när vi har förstått då att Gud har förlåtit oss, när vi har förstått vad han har gjort för oss, när vi vågar ta det till oss, den nåd som han ger åt oss, så sen då? Va? Det är så här, men vad ska vi göra? Ni vet, vi är obstinata med det. Vi ska ju göra någonting. Det var ju den första reaktionen som de sa åt Petrus och apostlarna när Petrus predikade. Ja, men bröder, vad ska vi göra? Ja, vi vill alltid ha någonting att göra, och det är det vi lite ska se på idag när vi tittar på Romarbrevet 12 i sin helhet. Romarbrevet 12 börjar med att Paulus gör en konstatering. Han säger därför. Då vi ser om vi får upp det på skärmen till och med. Därför. Och när han säger därför, då måste vi fråga varför. Exakt. Och när han säger därför, så frågar vi varför. Varför säger du därför? Jo, därför med anledning av allt det han har sagt hittills. Med anledning av allt det han har lagt ut, all den text han har lagt ut, så säger han så här: därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Vad betyder det där? Betyder det så här att nu när Gud har gett dig av sin nåd, så är det nog bäst för dig att du tar dig i kragen lite och börjar bete dig människa? Ja, är det det betyder? Nej. Han uppmanar oss vid Guds barmhärtighet att frambära våra kroppar som ett levande offer. Det betyder att när han berättar att du är bristfällig, när han berättar att du inte klarar det på din egen hand, så ta tag i din kropp. Och så tar den, och så går den med det till Jesus och säger: Jesus, gör någonting av den här. Därför att på samma sätt som du kom till Jesus, samma nåd som du upplever när Gud tar emot dig första gången, när du inte förtjänar någonting, samma nåd så upprätthåller dig i ditt liv. Därför att om Gud tar bort den nåden, så vet du som gammal troende att det håller inte. Det räcker inte, för du klarar inte dig själv. Därför säger han att du ska bära fram din kropp. Bär fram dig själv varje dag till Jesus och säg: Jesus, hjälp mig. Om du har svårt med ditt böneliv, om du tycker att det är trögt, så säg varje gång du bara: Jesus, hjälp mig idag. Ja? Det är en jättehärlig bön. Ja? Du blir inte bönhörd för dina många ords skull, står det i Bibeln, utan du blir bönhörd för ditt hjärtas skull. Så bär fram dig själv till Gud. Och så går han vidare. Och så säger han så här: och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom ett sinnes förnyelse. Nu läser jag har Svenska folkbibeln 2014, och jag läser fortfarande den gamla Svenska folkbibeln. Ursäkta. Det står så här: anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Okej, då måste vi se vad det här betyder. Anpassa dig inte efter den här världen. Det har vi ofta tagit så på ett sånt här sätt att du ska inte vara världslig, du ska inte göra det här, du ska inte göra det här och du ska inte göra det här, du ska inte göra det här. Vi har gjort en lista på saker. Det där är världen, det där ska du inte hålla på med. Men låt oss för en stund tänka, hurdan är världen? Hurdan är världen? Den värld som du och jag lever i. Jo, den värld som du och jag lever i, den säger att du får det du förtjänar. Eller hur? Visst är det en sån? Bra kar reda sig själv. Eller för att ta ett bibliskt ord. Lagen om sådd och skörd. Det är så den här världen fungerar, eller hur? Till och med Bibeln säger att den här världen fungerar så. Det du sår, det får du skörda. Okej? Okay? Hänger du med? Du ser lite förskräckt ut, men du är säkert bara så ivrig. Va? Det du sår, det får du köra. Sån är den här världen. Att om jag ger någonting gott åt mig, så ger du någonting gott åt mig. Och hjälper jag dig, så hjälper du mig och så vidare. Och så fungerar det på det. Så det fungerar i världen. Eller hur? Men är du dum mot mig, så slår jag dig. Ja? Om du bråkar med mig, då bråkar jag med dig. Talar du illa om mig, så talar jag illa om dig. Lagar de sådd och skörd. Det där vet varje bonde, känner till det där. Vi bor ju på Söderfjärdskanten, så nu ser man att de här små spirande grejerna kommer upp. Både lästadiantält och vete kommer sida vid sida här i det här året. Men en bonde vet ju att sår han vete, så är det vete som kommer upp. Eller hur? Lagen om sådd och skörd. Så fungerar världen. Men om du tar den principen som världen fungerar som och applicera den på ditt gudsförhållande, då har du superstora problem. För om lagen om sådd och skörd skulle fungera i evangelium, så skulle du ha stora problem. Vi har varit in på det här tidigare. Om du skulle få skörda det du har sått, hur skulle det gå då med dig inför Gud, tycker du? Ja? Tänk efter. Om Gud skulle ge dig det du förtjänar, hur skulle det då gå? Dåligt, någon som viskar här. Skulle du vara innanför eller utanför? Ja? Eller har du en bild av Gud är jättetacksam, han har ju dig. Alla andra sviker, men han har ju dig. Ja? Men de flesta av oss vet att det skulle inte gå. En parentes är att lagen om sådd och skörd fungerar nog här också. Men poängen med evangelium är det att någon annan skördar det du sådde. Och det någon annan sådde, det får du skörda. Anpassa er inte efter den här världen. Den här världen säger att du är din egen lyckas smed. Det är med andra ord på dina axlar som ditt liv hänger. Eller hur? Så om inte du sköter dig, så går åt skogen. Anpassa dig inte efter den här världen, utan låt dig förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Vad är Guds vilja? Jo, Guds vilja är att trots att du var den du var, trots att du är den du är, så vill han innesluta dig. Men om du har den här världens sätt att tänka, så diskvalificerar du dig därför att du inte är värd det. Eller hur? Och vad som händer när du diskvalificerar dig, det är att det lämnar på dig. Och då lämnar det på den ursprungliga enda synden som fanns. Eller hur? Jag går min egen väg. Mitt liv, min relation till Gud, den är beroende på mig. Det är jag som är upprätthållaren i mitt universum. Anpassa dig inte efter den här världen, utan låt dig förnyas. Duscha regelbundet, därför att du stinker. Ja? Duscha regelbundet därför att du får den här världens tankesätt. Så mycket. Den här världens tankesätt handlar inte så mycket om saker du gör, Utan den här världens tankesätt handlar mer om en mentalitet som vi har som fallna människor, där vi vill reda oss själva. Men världen förgås, säger Guds ord, men Guds rike består för alltid. Så går Paulus vidare och så fortsätter han. Nu, vad är det vi gör? Jo, vi beskriver det befriade livet. Det är det vi beskriver. Hur ser livet ut när det inte beror på dig själv? Så säger han så här. I kraft av den nåd jag har fått, säger åt var och en av er, ha inte högre tankar om er själv än ni bör. Jag gillar det där. Ja. Det här passar ju bra om vi är i Österbotten. Ja. Jag tror inte det var tänkt så att vi ska som vi säger, ja, jag kan ingenting, jag vet ingenting och jag förmår ingenting. Det är inte det handlar om. Man säger, du behöver inte tänka så stort om dig själv. Eller vi kan skriva om det och säga så här. Du behöver inte tänka på dig så mycket. Hallå? Det är för att det fria livet som Paulus beskriver, det är ett liv där du inte är så obsessed, vad heter det på svenska? Besatt av dig själv. Va? Vi är ena riktiga narcissister. Va? Hur är det? Ni vet Paulus, han var ju själv, Romarbrevet 7. Jag skulle inte vilja göra det jag gör, men det jag inte vill, det gör jag. Vad ska jag göra att jag är sån och så vidare. Det är jag hela tiden. Det fria livet som Paulus talar om är ett liv där jag inte behöver tänka så mycket på mig själv. Hallå! Va? När behöver jag tänka mycket på mig själv? Jo, om allting beror på mig. Om allting beror på min kraft och min förmåga, då behöver jag väldigt upptagen med mig själv. Men om jag har blivit befriad av Kristus, så får jag lämna mig själv. Tack och lov. Blir inte du trött på dig själv ibland? Jag blir otroligt trött på mig själv. Samma funderingar. Ja? Och följande år, det blir aldrig något bättre. Va? Och hur mycket man bestämmer, nu ska jag förändras. Så det är samma skiva hela tiden, den nöts aldrig ut. Befrielsen är ju att inte behöva tänka så mycket på sig själv. Att inse att det handlar om någon annan än jag. Tänk att inte alltid behöva kämpa för att synas. Va? Tänk att inte alltid behöva kämpa för att jag måste vara i centrum. Och tänk om ingen ser mig. Hur ska det gå med mig? Och så vidare och så vidare. Vi är upptagna av det där. Varför? Jo, därför att vi är vår egen lyckas med. Därför att vi är påverkade av den här världens sätt att tänka. För jag har inte förstått att det handlar inte om mig. Det handlar om Kristus. Det är det fria livet. Det är tungt att hela tiden gå och vara upptagen av sig själv. Eller hur? Det är väldigt tungt. Paulus beskriver det fria livet i första Korinterbrevet, det 9:e kapitlet så här. Eftersom jag är fri och oberoende av alla, så har jag gjort mig till allas tjänare. För att vinna desto fler. Det här går inte riktigt ihop. Han säger fri. Och så har han gjort sig till desto tjänare i svenska folkbibeln. Slav är egentligen det ordet. Jag har gjort mig till alla slav. Vet du, egentligen är det bara den som är fri som kan verkligen betjäna andra. Vet du det? Det är bara den människan som är fri från sig själv som kan lägga ner sitt liv för en annan människas skull. Den som är bunden, han måste själv synas. Därför gör vi också så många goda gärningar för att synas. De gamla teologerna, de sa så här, till och med våra goda gärningar behöver rening i Jesu blod. Eller hur? Är inte så? Därför säger Bibeln, när du ger din gåva, låt inte den högra handen veta vad den vänstra gör. Det är inte så här, när du ger din gåva. Varför? Jo, för att också våra goda gärningar är så befläckade av våra desperata behov att synas. Våra desperata behov. Jag hjälper dig, Lene faller här. Jag vet inte om jag kallar det Madeleine eller Lene, nu kallar det Lene. Lene faller här och jag lyfter upp henne. Va? Strunt i Lene, men jag lyfter upp henne, va? Ge mig en applåd. Eller någonting sånt. Såna är så många av våra goda gärningar. Därför att vi inte är fria. Jag är fri oberoende av alla. Därför har jag gjort mig till allas tjänare. Så går Paulus in och talar om gåvorna. Hur vi har fått olika gåvor och så vidare. Vad är de gåvorna vi har fått? Han talar om att profetera, att tjäna, att undervisa, att förmana, att uppmuntra och så vidare. Att dela ut gåvor och så vidare. Vad är de till för? Jo, de är till för andra. Eller hur? Det är inte profet Sigfrids som kommer här nu. Därför gillar jag förra söndagen med Sandra. Väldigt ödmjuk och riktad åt människorna. Därför att det profetiska tilltalet, det är ju meningen för den som får det. Eller hur? Men det är ju inte gåvogivaren, utan det är gåvomottagaren som ska vara i fokus. Men för att det ska hända så behöver jag vara fri. Och det är det som Paulus talar om här. Vi talade för några söndagar sedan om horisontell rättfärdighet som en konsekvens av den vertikala rättfärdigheten. Och vi kallar den både passiv rättfärdighet och aktiv rättfärdighet. Passiv rättfärdighet är den rättfärdighet som kommer ner från Gud. Det är den som vi har talat om. Den har vi ingenting med att göra själv. Den är passiv. Det är han som har gjort det. Det är hans verk. Det är han som har gjort allting klart. Och jag får bara ta emot den. All right? Men sen talar vi om den aktiva rättfärdigheten. Den som vi gör åt varandra. Och hela Rombrevet 12-16 handlar om vad vi gör för varandra. Okej? Okay? Vi gör inte de grejerna för att Gud ska älska oss. Utan vi gör de grejerna därför att Gud har älskat oss. Han älskar oss först och vi kan älska. Det står Paulus säger det att vi har blivit tröstade i all vår nöd. Därför kan vi trösta andra med den tröst som vi själva har fått ifrån Gud. Hänger du med? Att det stannar inte här hos oss, utan det går vidare. Vi sa det förra gången att när vi har insett att allt det vi behöver har vi redan i Kristus. Så är vi för evigt befriade. Vi är befriade på två sätt. Vi är befriade från skulden att betala tillbaks till Gud. Det där är viktigt, eller hur? Du kan inte betala tillbaks till Gud. Som jag sa, jag är i Nykarleby här. Jag menar, det spelar ingen roll hur mycket du gav i kollekten just. Va? Du kan inte betala tillbaks till Gud. Du är fri. Han har gett dig det här som en gåva. Om det är en gåva så betyder det att den är gratis. Eller hur? Den var inte gratis för gåvogivaren. Det vet du som har gett din fru en dyrbar gåva. Det kan ta veckor och år att betala tillbaka den gåvan. Men den var gratis för gåvogivaren. Skulle jag ge någonting åt Marina? Vi firar 25 års bröllopsdag den 9/6. Teodoxy. Det kallas silverbröllop. När jag ger den oerhörda gåvan som jag inte har planerat ännu, men som säkert kommer åt Marina, om hon skulle börja betala för den gåvan, då skulle jag bli väldigt förolämpad, eller hur? Så att friheten, den är på två plan. Frihet från skulden att behöva betala tillbaka till Gud eller förtjäna hans kärlek. Och nu är vi fria till att älska varandra. När du blir fri att sluta göra saker för att bli godkänd och accepterad. Därför att du redan är godkänd och accepterad genom det som Kristus har gjort för oss. Det är de goda nyheterna. Då kan du bli fri att faktiskt på riktigt älska människor runt omkring dig. Och det är det som Paulus beskriver som det fria livet. Lyssna här. Ska vi läsa tillsammans från vers 9. Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda. Håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Var inte tröga när det gäller iver. Var brinnande i anden och tjäna Herren. Var glada i hoppet, tåliga i lidande, uthålliga i bönen. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Välsigna de som förföljer er. Välsigna och förbanna inte. Gläd er med de som är glada. Gråt med de som gråter. Var eniga med varandra. Tänk inte på det som är högt, utan håll er till det enkla. Var inte självkloka, löna inte ont med ont. Tänk på det som är gott i alla människors ögon. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Hämnas inte mina älskade utan ge rum för Guds vrede. Det står skrivet, min är hämnden och jag ska utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig, ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Låt det inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Vilken församling. Ha? Vi skulle behöva hitta den där som skulle kunna gå med allihop. Eller hur? Ha? Vilken gemenskap när vi är fria från oss själva och kan göra det här för varandra. Eller hur? När vi kan upprätta varandra på det här viset istället för att bara vara självupptagna och tänka på vår välsignelse och vad Gud tänker om mig och så vidare. Utan när vi struntar i vad Gud tänker om mig därför att vi vet att han tänker bara goda tankar, därför att vi redan är accepterade, då förlöses energi och kraft hos oss att också tänka på och välsigna andra människor runt omkring oss. Vilken kyrka det är och skulle vara att vara med i. Eller hur? Helt otroligt fantastiskt. Det är därför evangelium, det är därför det här nådens budskap behöver predikas, upprättas och förmedlas och inpräntas i vår skalle. Varför? Jo, för att det är det här som den producerar. Det verkliga evangeliet, när det predikas, sätter oss fria från oss själva och sätter oss på en resa att välsigna och upprätta varandra. Var och en, står det, ska tänka inte på sitt eget bästa utan på den andras. Redan i äktenskapet vore det en fantastisk lärpeng. Eller hur? Va? Inte här att om jag hjälper dig lite så hjälper du mig lite och så har vi lite utbyte så här. Utan jag får glömma mig själv och älska dig. Hjälpa dig och uppmuntra dig. Tänk vad skönt, hörni. Det är när vi inte behöver längre kämpa för att fixa allt. Vi är nog en riktiga fixartrixare. Va? Vi ska fixa och vi ska ordna och vi ska bestyra och vi ska greja. Och egentligen baseras det där på fruktan. Man säger så här att motsatsen till tro är egentligen inte otro. Utan motsatsen till tro är fruktan. När du drivs av fruktan försöker du hela tiden ställa till rätta. Ordna. Du måste ha åsikter om allt. Och du försöker fixa allt. Eller hur? Därför att allting beror ju på dig. Hänger du med? Om allt beror på dig och du inte lyckas fixa det här så går det ju i stöpet. Eller hur? Om du ska fixa, jag menar, och så måste du ha åsikt. Vet du, i ett samtal så är det inte världens ände om inte din åsikt kom fram. Jag vet att det kan kännas väldigt svårt att förstå, men det är faktiskt sant. Att om inte din åsikt kommer fram precis exakt varenda gång så är det ingen katastrof. Men vi försöker fixa, det här är ju sant när det gäller barnen. Eller hur? Du som är förälder vet det. Vi ska fixa barnen. Det går ju bra tills de kommer i tonåren och börjar egna körkort. Och så här. Och man ska fixa och man ska dona och man ska bestyra. Och jag menar, barnen, det är ju, jag menar, de ska ha en bra uppväxt. De ska hitta rätta parter. De ska gå i rätt skola. De ska gå i kyrkan. De ska klä sig rätt. De ska bete sig rätt. De ska få ett bra jobb. De ska få barn som sköter sig och dö när de är 120 med mycket pengar på banken. Det är ju som varje förälders för att säga, rad för barnen. Och det är på oss det hänger att fixa det där. Och om inte, vet du vad det där är? Det där är fruktan. För att om inte de sköter sig, vad är det då? Jo, jag är en dålig förälder. Eller hur? Jag är misslyckad som förälder för mina barn sköter inte sig. Och om det hänger på mig, då blir det här livet. Och jag får ständigt gå med fruktan. Hur det ska lösa. Det där var bara ett exempel. Det kan vara många, många exempel. Du kan ta församlingen som exempel. Att ska vi fixa allt så måste vi springa omkring och hålla ordning. Och jag måste säga, vad gör man nu i varje lifegrupp och sköter man sig här och så vidare. Vi är fixarnissar. Det är fruktan som styr. Medan tron är någonting helt annat. Tro, här skriver vi, den vågar älska i en icke-perfekt situation. Jag ska säga dig, kärlek vinner alltid över tillrättavisning. Kärlek vinner alltid över tillrättavisning. En fråga till dig nu när vi avslutar. Hur nära vill du gå någon som alltid ska fixa dig? En människa som varenda gång ni träffas så är den människan ute efter att fixa dig. Och berätta hur du ska bete dig, berätta vad du ska göra, framförallt berätta vad du inte ska göra. Hur nära vill du gå en sån? Inte så jättenära, eller hur? Därför att det är jobbigt. Det skapar inte en relationell närhet, utan det skapar en relationell distans. För den ska hela tiden fixa dig och ha åsikter. Men en människa, hur nära vill du gå en människa som förutsättningslöst älskar dig? Som oberoende hur mycket du har strulat, oberoende hur mycket du har misslyckats, oberoende hur många gånger du har trampat i klaveret, varenda gång du kommer till den här människan så blir den glad att du kom. Va? Därför den människan genuint från sitt hjärta älskar dig. Vad är det som händer med den? Jo, det skapar en relationell närhet. Den människan vill jag vara hos. Och vill jag bli bättre eller sämre? Naturligtvis vill jag bli bättre, eller hur? Det var oberoende. Så den här förutsättningslösa kärleken, den får mig att börja längta efter att förvandlas. 1000 gånger mer än alla som säger åt mig vad jag ska göra. Såna där är vi allesammans. Det står nämligen så här om Gud i ett bibelställe som du kanske har hört någon gång. För så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. För så älskade Gud världen. Det är nämligen så här att Guds kärlek har fixat dig. Va? Gud kommer inte ner med ett självförbättringsprogram och säger gör så här, du har det här och det här och det här och det här och det här problemet. Skärp dig människa, ta tag i det här, arbeta på det här så ska det nog bli bra. Utan Gud förutsättningslöst, radikalt, med ett högt offer så bara älskar han dig. Och därför att han har älskat dig så har han också kunnat fixa dig. Det fanns ganska mycket att fixa på dig, tror jag. Va? Men så fungerar det. Kärleken, Guds kärlek vinner alltid över allting annat. Så när Gud har älskat dig, när hans kärlek har fixat dig, säger Paulus, då är du fri att börja älska andra. Därför att du behöver inte längre tänka på ditt eget, utan du kan tänka på någon annan. Det är det fria livet. Det är det lätta livet. Det är det lätta oket. När du är fri, framförallt från dig själv. Ska vi be tillsammans, kommer du upp och spänna.